Hey, I'm Ryan Reynolds.
At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
They said, how far are you willing to go? If they fucking knew what I had to show.
Hej och välkomna till Jobb och karriärpodden. En podd där mediebranschens absoluta toppresterare intervjuas om deras jobb och karriärresa. Sabina Andersdotter heter jag och jag driver Talent & Partner, ett av Stockholms största branschnischade medierekryteringsbolag. I dagens program träffar vi Johan Jeppsson som är vd för Internet Broker. Vi hör om hans karriärresa från att sälja dammsugare på 100% provision till att bli prisad försäljningschef på Schibsted. Där han bland annat lyckades bygga upp Aftonbladets lokalförsäljning från 0 till 150 miljoner på bara 4 år. Han berättar också om den tuffa upplevelsen att vara med om tsunamin i Thailand 2004. Han berättar om hur han på ett lite udda sätt fick sin första titel som försäljningschef och hur han lyckades med det. Vi hör om hans strategier kring rekrytering och hur han utvecklat några av Stockholms absolut duktigaste mediesäljare som idag avancerat till försäljningschefer. Häng med allihop, för det här, det kan bli bra. Sådär, vad roligt att ha dig här. Välkommen Johan Jeppsson, försäljningschef på Schibsted sedan många, många år. 14 eller någonting sånt, om jag minns rätt. Och idag vd på Internet Broker.
Tack så hemskt mycket, kul att vara här.
Ja, men härligt att ha dig här. För de som lyssnar tänkte jag att vi kan väl börja med att du berättar lite grann. Var kommer du ifrån, hur är du uppväxt?
Absolut. Nej, men jag är uppväxt i, som man kanske hör, i Skåne, i en liten by utanför Helsingborg som heter Påarp. Flyttade in till Helsingborg innan ungdomsåren när jag var 13 år. Har uppväxt med mamma, pappa, har en 4 år äldre syster. En vanlig svensk uppväxt, inga extravaganser överhuvudtaget, utan en kärleksfull och fin uppväxt.
Ja, vad härligt. Jag brukar själv säga att det enda man är bortskämd med är kramar. Liksom. Man kommer från en enkel familj. Vad hände med dina första jobb och hur kom din karriär igång? Liksom?
Just det. Nej, men om man ska ta det från allra första början så var det som så att jag började sommarjobba när jag var 14 år. Då plockade jag gurkor i ett växthus i 50 grader. Det var svettigt. Men det som jag kanske vill dela lite mer här är ju att jag också var delad ut post. Jobbade på posten som brevbärare. Och då var det som så att det var ett ganska skönt sommarjobb, för att man jobbade 6 till 11 eller tills man var klar.
Så det var springa fort som tusan i trapporna.
Upp och ner, springa fort som tusan. En liten kul grej där var ju att som jag sa innan, så är det ju när man är klar så fick man ju gå hem för dagen. Så var liksom reglerna. Så det fanns ju ett incitament att göra det väldigt snabbt. Men ibland så kom ju ibland så hittar man på lite mindre bra grejer. Då var det som så att jag hade, det var den 20, kommer jag ihåg. Och ibland när det var väldigt fint väder så visste man att alla kompisar låg nere på stranden och då ville man ner jättefort. Nej, men jag kommer ju från en idrottsbakgrund, så jag har spelat väldigt många år i Helsingborg och tränade väldigt mycket. Vi tränade väl 5-6-7 dagar i veckan och sådär. Plus att jag på gymnasiet då gick en fotbollsinriktad linje. Så att mycket av min uppväxt var ju Det var fotboll, det var träningar och det var lite läxor också. Sen efter det, när jag kände att jag räcker inte riktigt till och sådär, så slutade jag helt med det och sökte egentligen ett jobb där man egentligen kunde relatera till sin idrottsbakgrund. Lite kickar, lite får ett betyg direkt om man gjort någonting bra eller mindre bra och sådär. Så att då sökte jag mig till någonting som heter Filter Queen.
Mm. Det vill vi höra mer om. Vad är Filter Queen?
Det är en dammsugare, à la Kirby, som kostar 26 000 kronor. Mm.
Som hittat. Den kan brygga kaffe, flyga en till månen, alla de där små detaljerna som man behöver i en dammsugare. Exakt.
Dessutom livstidsgaranti.
Ja, såklart.
Har du hört något så bra någon gång?
Nej, aldrig.
Nej, men det var ganska kul.
Så du började sälja dammsugare, det var din liksom början på säljkarriären.
Precis.
Ja. Och då, tuffa och då skolan.
Ja, men det är det ju. Och då, om man då jämför med Electrolux, så var det här lite annorlunda hur man fixar sina leads. Mm. Vi stod utanför ett köpcentra i Helsingborg, som man då själv kunde välja ut såklart. Vi brukar stå utanför ICA Maxi på Dalhem, där vi då självklart hade fått tillåtelse från butiken, för att det man kunde vinna om man var med i våran enkätundersökning var ju antingen ett presentkort i butiken på 500 eller kontroll av miljön i ditt hem. Så att det var ganska bra sätt att fixa liv.
Det var många som vann, med andra ord.
Ja. Typ så. Nej, men du fick ju reda på ganska mycket i behovsanalysen. Där. Har ni heltäcknisk matta, har ni en astma, har ni allergier och sådär. Mm. Så att det blev ju ganska bra sen när man skulle ringa till dem lite senare i veckan. För att de blev ju ganska förvånade när man ringde och de hade vunnit. För de trodde att de hade vunnit presentkortet till ICA Maxi då. Men de hade vunnit något ännu bättre. Mm. De hade vunnit kontroll av miljön i deras hem. Det hade de aldrig fått innan. Så det var ju jäkligt kul.
Så de blev tacksamma?
Mm. De blev jäkligt tacksamma. Mm.
Och sen fick du gå dit och så var det in med foten.
Ja, precis. Nej, men de visste inte vad det var. Så att när man ringde och liksom bokade det här mötet och sådär, och så var man väldigt tydlig med att sätta upp en lapp på kylen så att du inte glömmer av mig. Sätt på kaffet och sådär. Så kom jag in, de hade ingen aning vad det var, för det var bara kontroll av miljön i deras hem. Mm. Så att då blev de ju väldigt nyfikna när man kom dit. Vad är det egentligen som han ska visa? Mm. Så man kom in där, om det var lite foten i dörren eller man var ju faktiskt välkommen, för man har ju bokat en tid. Så att det blir ju en
lite angenämare möte.
Exakt. Lite viktigt att båda var hemma också. Mm. Så att båda beslutsfattarna var på plats. Och så drack man sitt kaffe och sen ville man ofta att de skulle sätta sig i soffan och slappna av. Och innan man börjar så sa man att den här maskinen som jag har i den här stora väskan, en jättestor väska med den här maskinen med alla dess attiraljer till, så sa man att den här maskinen som jag har i väskan, den kommer ni inte få köpa. Men jag vill jättegärna visa hur den fungerar. Då blev det ju att de
slappnade av i att du inte var där för att sälja något.
Exakt. Mm. Så det blev en ganska bra start. Ganska snabbt in i mötet också så smällde man ju priset. Att den här kostar 26 000. Bara för att avdramatisera det. Och sen då på klassiskt vis så drog man ju upp massa smuts överallt. Det var mattor, det var soffor, det var sängar och sådär.
Och, det här var ett smutsigt jobb, Johan.
Ja, men det var det. Ja. Så att ju längre in i demonstrationen som man kom, ju mer intresserade blev de ju. För att man använde också deras, att de själv skulle rengöra så som de brukar göra. Hade de barn så kanske man spelar på det, att brukar ditt barn vara här, och så drog man ut massa skit där och sådär. Så att det blev ganska starkt så.
Hur gick det för dig att sälja denna dyra maskin, undrar jag?
Nej, men det gick väl ganska bra tyckte jag. Jag stannade ändå kvar i 1,5 år.
Ja, det är ju länge.
Så att det tyder ändå på att
hur många Filter Queens har du sålt?
Rekordet en månad var 10 stycken.
Som du gjorde?
Ja, som jag själv gjorde. Det var väl ganska bra. Man var också egen företagare i företaget, vilket innebär att man fick köpa sin egen maskin. Och sen så fick man ut och sälja. Så sålde man noll, så tjänar man noll.
Men, och då hade man en maskin med livstidsgaranti.
Livstidsgaranti, precis. Det är ju skönt.
Men tänk, hade man någon grundlön?
Ingen grundlag, nej, ingenting.
100% provis.
Men tänk själv att betala 3000 för en dammsugare på exempelvis Elgiganten som inte fungerar.
Mm.
Det är också frustrerande. Då är det bättre att ha en maskin som fungerar med livstidsgaranti, eller hur?
Såklart. Såklart, som väger 40 kilo och kostar 26 000. Vem vill inte ha en sån?
Precis, vem vill inte ha en sån?
Men, det här är riktigt hårda skolan. Vad hände efter alla dessa maskiner? 1,5 år senare?
Nej, men då började jag, då visste jag inte riktigt vad jag skulle göra. Jag var liksom så, ska jag börja plugga, ska jag göra någonting. Så det tog jag ett tillfälligt jobb hos en vän som hade någonting som heter Scootercenter i Helsingborg. Sålde EU-mopeder.
Just det. Det var lite hett då, kan jag tänka mig.
Det var väldigt hett då, var det. Det är väl fortfarande hett, skulle jag vilja säga, med tanke på alla miljökrav och sådär som man behöver ta hänsyn till. Men det var väldigt hett och sådär. Ja, men jobbade där, du vet, man lukta mäck när man kom hem till frugan. Man körde in och ut mopederna och sådär. Och jag var väl inte jättenöjd med det, och jag visste väl att det egentligen bara var någonting tillfälligt. Men det kom faktiskt en vändning en dag som var lite kul. Då var det en pappa som kom in. Hans son hade fyllt 15 år och han skulle få en moped. Och när han kom fram så blev det alltid så, ska du betala kontant eller vill du ta det på liksom räntefri avbetalning och sådär. Och då sa han, nej, men jag tar det nog på avbetalning om det är räntefritt. Ja, absolut. Och gammalt klassiskt då, så fick man fylla in sån här lapp, typ så från resursbank till exempel. Skulle man fylla i var man jobbar och så vidare och så vidare. Men också vad man tjänar. Och då skrev han att han tjänar 750 000 kronor på ett helt år. Så bara tänkte jag, det där ska jag tjäna en dag. Där kom liksom min vändning, nu måste jag ta tag.
Intressant.
Nu måste jag ta tag i
det. För du gjorde inte såna pengar på EU-mopeder?
Nej, det gjorde jag verkligen inte.
Men vad coolt, vad jobbade han, minns du det?
Han var revisor.
Revisor?
Ja.
Mm.
Så att, jag har inte träffat här, men jag skulle vilja träffa han. För han har ju...
Ja, banat lite väg.
Ja.
Utan att veta om det.
Exakt.
Va? Vad sjukt.
Exakt. Mm. Så att då börjar jag ju tänka kring, vad ska jag göra nu?
Ja, vart tjänar man de pengarna?
Var tjänar man de pengarna? Hur ska jag ta mig tillväga? Jag kommer inte kunna göra det här i den här butiken i alla fall. Så att min kompis, han jobbade på Riks FM i Helsingborg.
Mm.
Så att min dröm just då, eller mitt mål just då, det var att börja sälja radioreklam. Och de skulle starta en ny radiokanal i Helsingborg som heter Lugna Favoriter.
Mm.
Så att jag sökte det jobbet. Samtidigt så sökte jag en hel del fler jobb också. Mest för att kanske jag träna på någon form av intervju, liksom bara för att komma in i det. Men högt och lågt. Och jag kom även på en intervju som var ett säljbolag i Ängelholm som sålde åt Företagsfakta.
Just det.
Det jobbet, det ja, men det är ganska bra på den intervjun och sådär, så han erbjöd mig väl nästan jobbet över bord.
Just det.
Men jag ville inte ens ha jobbet, för jag ville ju ha Lugna Favoriter.
Ja, det är klart.
Mm. Så att han ville ju skriva papper. Ja, men jag sa, jag måste fundera lite så. Du kan väl, vi hörs om någon dag för att jag ska på ett andra intervju, så jag vill liksom såla ut vad jag vill. Men han ringde den efter. Han sa, jag åker till USA imorgon. Vi måste signa papper idag.
Always be closing, tänkte
precis,
han.
Precis, ja. ABC.
Mm.
Men jag sa det att vi kan väl ta när du kommer hem. Om en vecka. För jag har bestämt mig. Jag vill jobba med dig. Sa jag till han, fast jag inte ville det. Så att det var ju lite konstigt kanske. Men det var ju också för att jag var i slutprocessen på Lugna Favoriter. Det var jag inte kvar. Kanske de alltid säger, men det slutade med att jag inte fick jobbet i alla fall. Sen kommer då företagsfaktakillen hem, Fredrik heter han. Och han ringer mig när han kommer hem. Han sa att kan vi träffas imorgon? Absolut, sa jag. Fick sån dålig magkänsla, det här var ju inte bra. Vad har jag tackat ja till? Jag vill inte ens jobba där. Så att när det blev morgon där så ringde jag och sjukanmälde mig. Och sa att jag har tyvärr blivit magsjuk, jag kan faktiskt inte komma och skriva papper.
Och det skulle du vara väldigt tolerant för idag, va? Som försäljningschef själv.
Ja, absolut. Mm. Absolut, självklart.
Mm.
Alla måste ju bli sjuka.
Ja. Vad hände då? Vad sa Fredrik?
Fredrik sa okej. Okay. Ring när du blir frisk. Mm. Fredrik ringde dagen efter igen. Mm. Så sa han, det här låter sjukt. Mm. Men jag har ett erbjudande till dig som inte är säljare, men jag vill att vi träffas. Så det jag gjorde då, det var att jag tog min bil och åkte till Ängelholm. Det jag fick reda på då, det var att det var tre delägare av bolaget som var väldigt duktiga på att sälja företagsfakta, men lite sämre på att leda liksom gänget.
Just det.
Så att det de hade fått propåer från företag faktiskt centralt var att de måste anlita en extern försäljningschef.
Just det.
Så det han gjorde då, det var ju att han erbjöd mig det utan att jag egentligen hade någon
erfarenhet av att sälja. Alltså,
mm.
Vad var det som han såg så uppenbart i dig?
Ja, man undrar ju det.
Ja, det är faktiskt skulle vi vilja fråga Fredrik. Ja. Sen att han inte var här.
Mm. Ja. Nej, men jag hade bara träffat henne en gång på intervjuer och sådär. Så han, du kommer få utbildning i Stockholm på kontoret där, de säljer gula sidorna och vi kommer få all stöttning du behöver. Så han kändes ju så lite desperat eftersom att...
Och du kände dig lite bättre i magen plötsligt där, din sjukdom började gå över.
Ja, precis. Då kändes det helt plötsligt bra.
Feben gick över här precis, jag kommer att skriva på.
Oj, vad snabbt du blev frisk.
Ja, precis. Vad hände med företagsfakta? Hur länge blev du där?
Jag blev där ett par år. Mm. Men det jag ville komma till där, det var ju att det här bolaget som satt i Ängelholm, de satt ju, om du tänker dig en vårdcentral. Mm. Du kommer in i vårdcentralen och så kommer du in och sedan reception till vänster och så är det korridor till höger och vänster efter entrén. Och där satt ju säljarna i varsitt rum med stängda dörrar och typ knappt pratade med varandra på hela dagarna.
Så det var inte mycket säljfeeling att snacka om där då?
Nej, inga tavlor, inga klockor om man gillar det. Ingen uppföljning, inga mål.
Det
ingenting.
Var mer biblioteken än liksom säljgolv som vi var vana vid, eller hur?
Ja. Så att det de gjorde då, det var ju att innan de gick hem så skulle de liksom lämna en rapport som de la i kopieringsrummet i något sånt här på ett bord där. Man
rapportera dagen liksom.
Ja. All försäljning. Så det som var lite kul där man kan se egentligen hur stor skillnad det kan bli med samma människor, med samma produkt, det är att bara genom att se folk genom att sätta upp en tavla, jag hade morgonmöten, jag öppnade upp alla dörrar, ingen fick lov att stänga den. Satt upp en klocka, de fick ringa om de ville, de fick skriva upp sin försäljning och sådär. Så började ju alla bli
lite mer taggade.
Helt väldigt, väldigt, väldigt mycket mer taggade.
Hur många var det, säljer det?
De var 10 stycken.
10?
Så att, men det var lite kul. Och sen då så fick jag ju väldigt bra kontakt med dem i Stockholm för att försäljningen gick ju väldigt mycket bättre. Vi ökade försäljningen ungefär 50%. Så att det var lite kul ju. Mm. Och då så hade de tagit ett beslut att de skulle ta hem all försäljning.
Mm.
De skulle inte använda sig av säljbolag längre. Så att då frågade Mikael då, som han heter, han frågade mig om jag ville flytta upp till Stockholm och starta upp det kontoret.
Var det så du övergav Helsingborg?
Det var så jag övergav Helsingborg. Så att där, nej, det var ett ganska kul gäng. Det var ju både lokaldelen och stortele och företagsfakta som satt i samma byggnad fast på olika våningsplan. Då.
Fick du en ny tjänst och flera folk att ta hand om eller bara såg den lite?
Exakt, jag fick ju samma tjänst, försäljningsansvarig då. Mm. Det vi skulle göra, det var ju nyanställa folk. Det fanns ju inga befintliga säljare idag. Och vi skulle ju se till att göra det bättre än säljbolagen och tidigare.
Och under tiden här för din nya tjänst, vad hände mera på företagsfakta och din tid där?
Mm. Nej, men som jag sa så skulle vi starta upp från ett helt nytt säljteam. Det var ju väldigt, alltså från noll egentligen. Mm. Det var ju danska ägare, så det var väldigt hård miljö. Man var aldrig nöjd. Jag kunde få kommentarer utifrån att nu sålde ni bra idag ju, men hur kan ni sälja ännu bättre imorgon? Jag vill ha en handlingsplan på det, klockan 8 ses vi på kontoret och sådär. Så väldigt, väldigt tuff.
Stringent ledning liksom.
Exakt. Mm. Så att det var ju spännande, men det var ju också lärorikt såklart. Men ny som chef, ny stad, man hade svårt att sova på nätterna och sådär. Mm. Man tog väldigt mycket till sig. Och nej, ja, men det var kul.
Tufft, låter det som. Vad hände sen?
Efter det så åkte vi på semester, jag och min dåvarande flickvän och nuvarande också för den delen, till Thailand 2004. Och som många vet så var det tsunamin där då.
Just det, 2004.
Och vi var ju på Phi Phi Island, som var en av de värst drabbade.
Hur drogs ni med i det där tumultet?
Nej, men vi var ju ute på... Vi var ute och snorklade klockan 9 på morgonen. Åkte vi ut med en båt. Så vi var ute och snorklade en liten bit utanför ön. Där det var då lite djupare vatten. Så att... vi märkte ju av det på så sätt att alla som var ute och snorklade drogs med lite grann i suget. Men alla kom upp i båten och sådär. Så att vi tänkte ju bara att det var någon helt vanlig ström som liksom drog med folk, och han ville ha ut folk i båten snabbt. Men sen märkte vi ganska snabbt att det var ju inte någonting vanligt. För att den där vågen kom ju efter oss när vi var ute på havet. I och med att han var ganska nära land så var det ganska grunt och liksom reser ju
högt, ja.
Vågen sig. Så på något sätt så körde han ifrån den, för han körde liksom runt ön så att det försvann. Så att det vi sa till honom då, det var ju att...
Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Vi måste in till land, ja, för att det är ju stora vågor på havet. Men han sa, nej, men det är ännu värre inne på land. Jag bara tänkte...
Och han visste det liksom. Han kände till att det var tryggare för er att vara där.
Ja. Så att...
Så ni var räddade av att ni var snorklade?
Så är det. Men sen när vi kom in då, när han efter många gånger men körde in oss, då var det liksom... Då var ju allting borta.
Då hade hela förödelsen skett.
Och där låg massa... Ja, men massa människor i vattnet och på land och sådär liksom, som hade strykit mig då.
Hur gamla var era barn i det tillfället?
Vi hade inga barn då.
Ni hade inte det. Det här var du och din fru som...
Ja. Så att vi gick upp där på Viewpoint högt upp och tillbringade ett och ett halvt dygn där i chock. Och där var ju många trasiga familjer och många som saknade nära och kära och barn och mamma och pappa och sådär liksom. Så det var ju väldigt tragisk upplevelse.
Hur har det här påverkat dig och din fru, er tillsammans?
Nej, men om man kollar jobbmässigt så påverkade det så att jag trivdes ju inte jättemycket jättebra på företagsfakta. Så att jag under den här bearbetningsperioden så bestämde jag mig för att jag vill inte vara kvar på mitt nuvarande jobb. Jag tycker inte det är värt det. Jag tycker det var...
Livet ska ha liksom mer när man har sett allt det där också. Att man, ja, man måste trivas den tid man tillbringar.
Man måste ha kul på jobbet.
Man ska inte gå upp på morgonen för att man inte dött under natten. Liksom, utan man vill gå till jobbet för att det är en härlig arbetsplats att vara på.
Exakt så. Exakt så. Så att då sökte jag mig vidare. Och det var då jag kom in i, får man säga, den riktiga mediebranschen.
Just det.
På Svenska Dagbladet. Kom jag in som säljare där.
Just det. Och under tiden du var där så fick ni något pris, vad jag vet. Det var årets dagstidning eller något sånt.
Just det. Nej, men så här var det ju att vi... Jag började på Svenska Dagbladet 2004.
Just det, magasinet. Eller?
Och då hade ju Metro tagit all annonsering. Så att svenskan förlorade 100 miljoner över natt. Och uppdraget var vinn tillbaka så mycket som möjligt.
Kamikaze-uppdrag. Då var Metro heta.
Det var Metro heta, exakt. Så priset var ju en del av den insatsen som vi gjorde kring det då. Det var ju alltid kul att bli lite prisad. Men jobbet gick ju... Det var lite kul så, för att alla skulle gå i Metro. Så det blev ju en 140-sidors tegelsten som kom hem till alla varje vecka. Så att vi började egentligen bakifrån i den och sa, vill du verkligen ligga på den här sidan 36?
Just det, smart.
Men sen efter ett tag där så var det ett par tre chefer som slutade ganska snabbt. Och då får jag chansen att bli försäljningschef.
Just det, igen där efter en liten...
Så då blev det ju över magasinet, blev det ju, och business to business.
Just det. Berätta lite grann, hur gick det till när du kom in där som försäljningschef?
Absolut. Det innebär ju att vi skulle anställa säljare eftersom jag slutade. Då riktade jag blickarna bland annat mot Helsingborg. Jag tog in en som heter Johan Sonesson som började ganska snabbt efter. Och sen efter det så har vi en bekanting som har varit här i podden, vet jag. Och Mikael Healy.
Just det.
Det var inte helt lätt att få hinna honom, för de tyckte att svenskans...
Som kom från restaurang och bar.
Exakt.
Var det
exakt.
Du som raggade honom därifrån alltså?
Ja, men det var det ju. Och han var ju... Ja, men precis. Jag trodde ju väldigt mycket på honom. Det gjorde jag. Men svenskan var ju lite rädda utifrån att det blev... De kallade det för Helsingborgs maffian.
Just det. Polare som anställer polare, tänkte de. Hur ska det här bli?
Exakt.
Det blir dyra repnotor. Naha. Mycket mäklarbrickor.
Eller hur?
Ja.
Nej, men så blir det ju.
Dyra repnotor.
Nej. Ja, det också.
Ja, Healy gick ju väldigt bra. Ni alla gjorde ju ett fantastiskt jobb där, vad jag förstår.
Men som jag sa, det blev ju inte helt... Eller de tyckte att det var så stor del av svenskans totala omsättning. Att om vi skulle dra så blev... Eller kunde det bli för stort hål i kassan. Så att så jag fick kämpa lite för honom. Så det är alltid kul att när man kämpar för någon som har gjort det jäkligt bra.
Ja, som sen också lever upp till det man tror om dem.
Ja, men det är ju lite så med Healy också att, eller om man kollar i stort, så är det som så att det kanske inte är det bästa CV:et alltid
som är den som kommer prestera bäst, nej.
Exakt. Och jag tycker väl själv att det kanske är lite...
Det var ju någon som trodde på dig ändå på Företagsfakta, fast du då inte kanske hade CV:et för att vara försäljningschef, och det hanterade du bra och ökade omsättningen med 50%. Och Healy då, som stod i en bar i Helsingborg, som är en också av branschens absolut bästa både säljare och försäljningschefer, och sen också en av branschens mest sympatiska personer ovanpå det. Så att det var ju rätt att tro på honom.
Nej, men i stort tror jag det är att jag försöker titta väldigt mycket bortom CV:et och titta vem är personen.
Inställning, attityder, drivkrafter.
Exakt, pratar väldigt mycket om det på intervjuerna.
Jag vet att du och Jessan har jobbat länge med rekrytering ihop, och hon säger oftast att du vet exakt vad du vill ha när du ser det.
Så att det är inte alltid det flashigaste och bästa och bästa utbildningen som är det bästa för alla jobb. Självklart finns det vissa jobb som man måste ha det, men just för säljjobbet så tror jag inte alltid att det är det bästa. Utan det är mycket drivkraften, att man ser det här som sin stora chans, att man tycker att det här ska bli jäkligt kul. Det finns ju många som kan lyckas 2-3 månader. Men vilka håller över tid? Liksom? Vilka har de drivkrafterna?
Men det är lika som du som har under 14 år varit i mediebranschen, under den tiden varit försäljningschef nästan hela den tiden. Jag har också hört, jag vet inte om det stämmer, att Joakim Claesson någon gång har uttryckt sig att du har att du leder maratontabellen uppe på scen eller flest priser inom Schibsted Sales Awards. Och du kommer ju inte heller då från kanske de fina skolorna eller CV:t, utan det är den egna prestationen.
Ja, och det tror jag väldigt mycket på, att man kan inte förlita sig på alla runt omkring en, även om man kan ta hjälp av dem. Men man måste själv göra jobbet, man måste själv vilja, man måste
själv
liksom ha de drivkrafterna. Jag brukar säga det på intervjuerna ibland, att du kan ha världens bästa PT, men om du inte själv går till gymmet och gör jobbet så kommer du inte få något resultat.
Nej, precis. I de intervjuer du sitter när du anställer själv, ja. Och ni på svenskan skrev ju lite historia, känns det som. Nu har jag hört de här historierna om att det gick så otroligt bra för det här magasinet. Och det var ju fler där som var otroligt duktiga och förvaltade den här kundlådan och allting ni byggde upp, känns det som. Vad hände på svenskan mer, eller vad hände från svenskan, ska jag säga?
Just det. Nej, men då hade ju Schibsted förvärvat ett bolag som heter Hitta.se.
Just det.
För den som kommer ihåg så släpptes ju nummer. Alltså när man hade ett missat samtal, så innan så ringde man till Niro, och då var det ju att man skulle betala 18 kronor eller sådär. Men det släppte ju, eller Hitta släppte det fritt på nätet. Så att det blev ju en trafikboost på det, såklart. Och samtidigt då med den här trafiken som man fick in, så ville man sälja massa produkter kring det.
Just
så att då skulle man börja sälja kring det. Och jag fick uppdraget även där att starta upp en helt ny avdelning som egentligen säljare från eller inga säljare fanns där, och sen så skulle vi ut och besöka kunder då och tampas mot Eniro. Så att det var
också ett tufft uppdrag förstås, men roligt kanske.
Ja, men jätteroligt. Jag är ju lite så som person att jag gillar ju att se skillnad, jag gillar att göra det oväntade, att inte försvara, utan snarare utveckla och få det.
Just det, snarare liksom utveckla någonting nytt och göra något nytt än att förvalta något som redan är etablerat eller funkar.
Precis. Ja, men lite allt att vinna.
Just det.
Inte förlora.
Nej.
Så där var jag i 2 år på Hitta. Det var en väldigt kul tid och sådär. Och Hitta växer väldigt snabbt. Så att de duktiga människorna där fick möjlighet att knoppa av och starta egna bolag och vara återförsäljare åt Hitta då, kan man säga. Eller säljbolag åt Hitta. Så att det fick vi möjligheten till 2010. Då hade vi...
Så då blev du egen. Var det första gången som du konverterade liksom och blev din egna?
Förutom dammsugarna.
Ja, det var det. Just det, det var ju tidigt. Du var egen jättetidigt.
Ja.
Och hur kändes det och hur funkade det?
Jo, men det funkar bra. Vi fick väldigt goda förutsättningar, så att det gick bra. Och så plus att man har jobbat med det innan. Så att det var ju en väldigt skön start att veta vad man ska sälja. Man fick... Det var inte som att börja med någonting på noll, utan det fanns ju redan en liksom en produkt i botten, om man hade jobbat med det i 2 år och sådär.
Och det körde också ett par år innan det blev...
Exakt. Och då bytte jag hitta lite ledning och strategi, och då tyckte de att det där ska vi ta hem. Så då var det så, vi hade ju byggt upp en bra kassa, liksom, ska vi köra vidare eller ska vi... Eller ska vi splittas upp? Och då blev det ju så att vi splittades upp, och då visste jag inte riktigt vad jag skulle göra. Jag la ut massa krokar och så utifrån det kontaktnätet som man har.
Och det haffade Schibsted tag i.
Mm. Mm. Ja, men det var lite kul. För jag började faktiskt ett jobb. Mm. Det är den kortaste jobbet jag någonsin har haft. Mm. Jag började på Smartklipp.
Just det. Hos killarna där uppe, grabbarna Grus.
Mm. Så efter 3 dagar, eller efter 2 dagar, så ringde de från Schibsted. Det var Nylander och Flodin. Mm. Så sa de, vi måste träffas, vi har något riktigt bra till dig. Men så sa jag, nej men det går inte. Jag har ju precis börjat ett nytt jobb liksom.
Vad ja,
men
tyckte vi Mattias och gänget på Smartklipp då?
De visste inte om att jag träffade dem. Men sagt och gjort i alla fall, så träffade jag Joakim och Nylander. Mm. Så sa de, berätta, vad gör du idag? Så började jag berätta. Mm. Men vi sa, men vänta nu, alltså, jag orkar inte ens höra på det, det går inte ens att sälja. Mm. Nu ska du höra vad du ska göra istället.
Ja, vad roligt, så dumma. Vi har redan fixat ett nytt jobb åt dig.
Ja, exakt, så att du behöver inte ens berätta. När kan du börja? Ja, men det var lite kul. Och det var då, det var ju att som alla mediehus så tappar printen väldigt mycket. Man behöver hitta nya intäkter. Mm. Så att pitchen till mig var, vi har jättemycket mobiltrafik. Vi vet var folk är. Vi kan styra lokalt. Vi ska utmana de lokala mediehusen.
Just det. Och då var det lite nytt blad igen för dig, så då kände du att det här var lite appellerande ändå.
Mm.
För det här var inte heller förvalta något, utan igång något.
Mm. Exakt. Så att då fick jag, vi började i Stockholm med 4 personer. Mm. Och sen så kör vi, och sen om det går bra så öppnar vi fler kontor.
Just det.
Och lite där också att där fick man ju också ta morgondagens stjärnor. Och
igen göra den typ av rekrytering, att så här, se till vad du tror potentialen i människan är och sen hoppas att den också lever upp till det.
Jag brukar tala mycket om på intervjuerna att man måste ha aktiviteten och viljan själv, men kunskapen, den kan vi ge dem, och coaching och feedback. Men har man inte aktiviteten och viljan så kommer man aldrig att kunna
lyckas med något, oavsett om du startar eget eller lyckas sälja eller...
Nej.
Du fick in lite stjärnor.
Jag fick in lite stjärnor,
ja,
absolut.
Du har byggt upp duktiga människor i det där huset.
Mm. Så där fick jag in Kristina Rocka. Hon var väl... jag såg någonting i henne. Hon kunde 7 språk. Mm. Hon hade bara bott i Sverige 2-3 år.
Hon är värsta pingliga gulliga tjejen.
Ja.
Sån härlig person.
Ja, jättehärlig person. Mm. Så att det är lite kul och så att liksom hitta dem. Och det är lite det jag drivs av som ledare.
Den historien har hört också, att hon var ganska trög i början, minns jag. Hon tog inte fart så där direkt, utan tog lite tid. Och sen när hon väl var igång och du hade trott på henne så in i det sista så där, så bara blev det raket därifrån.
Ja, men så var det ju. Hon, efter 4 månader, hon kom till mig. Jag vet inte om det här är någonting för mig, så. Jag tror att jag kanske... Jag ger det ett litet tag till och liksom lossnar det inte så slutar jag. Så sa jag, men du kommer inte sluta, vi ska se till så du lyckas. Och därifrån den dagen så tog det ju en jäkla raketfart. Så att då fick hon
gjorde sen dess en jättekarriär efter det också inne i huset. Så det är otroligt, för hon kom inte heller ju från CV och utbildning, även om hon var duktig. Och...
Nej, bara bott i Sverige 2 år, jobbat mot Tyskland med rekrytering, för hon var väldigt duktig på tyska. Så att hon har ju, eller det var verkligen en sån, att man såg någonting i henne som person, att man såg att hon hade starka drivkraft och hon vill lyckas. Och från det egentligen till att bli årets säljare på hela Schibsted.
Ja, skolt. Ja.
Är ju jäkligt häftigt att man kan... Ja, men varit med och bidragit lite till det i alla fall.
Absolut,
Och tagit in en. Och lite samma med Helian, har ju blivit årets säljchef. Även om inte jag ska ta åt mig äran alls där, så är det ändå kul att de som man har plockat...
Att man har öppnat också en dörr för människor. Liksom. Den dörr som du fick också öppnad för i.
Exakt.
Man lite så här, ge vidare.
Ja, precis.
Och hur gick det då med de 4 du fick börja med och det här teamet du skulle driva upp på, hela mobilaffären?
Mm. Nej, men vi började i Stockholm och det gick väldigt bra. Mm. Och sen så öppnade vi i Göteborg med 4 säljare där. Sen så öppnade vi i Malmö tillsammans med ett annat säljbolag. Och sen så växte vi ju i hela landet, Norrköping och Uppsala. Mm. Så vi tog egentligen de svenska städerna i storleksordning.
Just det. Hur många var det till slut då?
Till slut så var det 35 säljare på 16 olika platser i landet. inte fyra säljare på alla platser, men en till två. Mm. Så att det lever ju kvar fortfarande idag. Mm. Jag tror vi gick på de fyra åren som jag var där, så gick vi från 0 till 150 miljoner på fyra år. Så att det blir nya fina intäkter. Och det är säkert ännu mer idag.
Så häftigt, vilken resa.
Så där på vägen, du nämnde priserna innan om maratontabell, så blev vi årets team.
Just det, det var
2013. Mm. Sen fick vi, sen året efter, årets prestation på Chipset Sales Awards.
Så coolt, ja. Och du har varit uppe på den där scenen och varit nominerad i en herrans massa gånger, vad jag förstår, därifrån.
Ja, klassen. Jag vet inte. Det var som du nämnde, Claesson har ju nämnt det vid några tillfällen att jag leder maratontabellen. Mm. Han är ju bra på matte och han är ju bra på allt sånt där med siffror. Så att vi får lita på honom.
Han har fel. Och då körde du det här fyra år alltså. Du var uppe i 2016.
Exakt. Exakt. Och då, nej, men då var du uppe och körde och sådär. Och av lite olika anledningar så kände jag att nu vill jag ha en ny utmaning. Så att då ringde Hitta till mig och fråga att vi har en utmaning med vårt interna sälj. Det externa fungerar väldigt bra. Mm. Men vi har lite utmaningar kring det interna, och då gäller det framförallt Stockholm och Göteborg. Mm. Jag älskar ju lite så omöjliga utmaningar. Det var väl inte omöjligt, men det var en tuff utmaning. Mm. Så att då, det jag gjorde där egentligen, det som jag, det handlar ju mycket om egentligen time management, tror jag mycket på, att man gör rätt saker vid rätt tillfällen och sådär. Så att,
så du kunde tweaka om det här internsäljet och förbättra det under din tid där?
Precis. Nej, men det var ju, det var ganska lätt just där, för att det var en ganska tilltufsad liksom säljorganisation. Mm. Så att det var ju inga, det fanns inte så mycket veckomöten, inga sambesök och sådär. Så det är ganska,
du fick börja ganska från gräsrotsnivå och sen liksom jobba in rutiner och
exakt. Så att nej, men det var kul. Så det gick bra. Så att från egentligen var lite, ja, man hade tufft till att det är väldigt mycket säljkultur att hitta. Så att man har mycket CRM-system där man kan se vilka team som ligger högst upp och sådär. Så från egentligen läget i botten så tog vi oss sakta ut mot toppen.
Härligt. Mm. Så det var en bra revansch liksom, att komma tillbaka och så göra det bra igen liksom, på samma plats. Mm.
Och så gick man ju inom Chipset-familjen då. Så att det är alltid bra.
Men det kände du att du hade gjort förut, för du skulle ju få en ytterligare utmaning, och det är den du är på idag.
Just det. Nej, men så är det ju. Jag fick ju frågan av Alexander Handeland som är vd på Hitta idag. Mm. Han frågade om jag ville ta över Internet Broker, där jag, eller som vd. Mm. Och jag funderar väl lite grann, för att man hade sitt huvudkontor, eller man har sitt huvudkontor just nu i Uppsala, och sen så är man liksom i norra Sverige.
Jag har hört att ni har fått större förtroenden också. Mm. Visst är det så?
Absolut.
Ni etablerade sedan 2009. Mm. Det är 40-50 anställda, eller ni växer i alla fall.
Exakt, exakt. Nej, men vi har ju Blocket, uppdraget att hitta och byggt bil. Mm. Så att det var ju väldigt Chipset-verifierat tills Hitta då köptes ut. Och det är det ju fortfarande. Så att vi har fått ett lite större förtroende från Blocket, vilket innebär att vi kommer att öppna bland annat kontor i Stockholm.
Mm. Som vi rekryterar till idag. Värt att nämna.
Absolut, absolut. Vi håller på att rekrytera för fullt. Mm. Vi ska vara 8 nya personer den 20 augusti. Mm. Så att,
det är full rulle.
Det är full rulle där, absolut.
Och det finns mycket pengar att förvalta, och det finns ett stort uppdrag som du tar an via det här också. Att det är ett stort förtroende du får som vd att gå in och göra det här. Av Alexander då, som
frågade
dig.
Mm. Nej, men det är väl jättekul. Han såg väl, från början så hade vi ju inte det där stora förtroendet, utan det var det ju Hitta, och så hade vi delar av Blocket uppdraget. Så nu har vi fått större. Så att grejen var ju att, eller bara för att tveka, det var om jag var redo att pendla till Uppsala.
Just det.
Men vi hittade en bra lösning på det. Så att, och nu när det blev det här lite större uppdraget så kommer vi att sitta i Stockholm, så att det blir det ju inte så mycket pendling, även om jag ändå kommer behöva röra på mig.
Ja, men vad skönt. Mm. Vill du berätta något mer om vad Internet Broker är och ska bli? Vad har ni för visioner?
Mm. Ja, men absolut. Vi vill ju bli en stark partner till starka varumärken. Och det kan man väl nästan kolla på. Både Blocket, Hitta och Byt bil är ju det idag. Sen vill vi också bli den bästa leverantören för dem. Och vi vill gärna... Det är ju alltid en utmaning. Ska man lägga ut ett uppdrag eller ska man...
Just att behålla det in-house.
Ja, in-house. Så att då måste man ju vara bättre än det interna för att man ska få behålla det.
Och en sån stor spelare ska ändå känna att det här ger vi till någon som kommer göra det här utanför oss bättre än vi gör i den vanliga organisationen, vilket är ett jättestort förtroende förstås. Mm. Så det är mycket att axla.
Mm. Ja, men så är det ju. Så att det är helt rätt.
Vad spännande. Mm. Till alla då som lyssnar så kan man hålla ett öga ute tycker jag på vilka internetbroker är och kommer att bli och även vara uppmärksamma på att de rekryterar. För som Johan Jeppsson själv har nämnt men också som vi har följt och sett genom åren så har ju du byggt upp väldigt många duktiga personer under Schibsted och sådana som idag är höga chefer och lyckats otroligt bra. Mm. Så att det kan vara en karriärmöjlighet att välja chef, i det här fallet välja dig. Så du tycker att man ska ha ögonen ute. Ja, men verkligen. Mm. Och med det så tänkte jag faktiskt passa på att tacka för din medverkan idag och för allt vi har fått lära oss och också få höra om din karriär här från att sälja dammsugare på löpande band till att bli försäljningschef tidigare än du själv hade anat och göra det med bravur. Mm. Stort tack, vilken häftig karriär du har haft, Johan.
Tack så hemskt mycket. Vad kul att vara här.
Ja, och tack till er som har lyssnat.
Hey there. Did you know Kroger always gives you savings and rewards on top of our lower than low prices? And when you download the Kroger app, you'll enjoy over $500 in savings every week with digital coupons. And don't forget fuel points to help you save up to $1 per gallon at the pump. Want to save even more? With a Boost membership, you'll get double fuel points and free delivery. So shop and save big at Kroger today. Kroger, fresh for everyone. Savings may vary by state. Restrictions apply. See site for details.